There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jag sätter mig ner med komikern Shanti Rydvall Menon. Jag var förberedd på skratt, skämt och imitationer. Och lättja, vilket såklart blev. Men Shanti krockade helt med fördomarna om vad en komiker ska vara. Framför mig så hade jag en introvert, skarp och reserverad kvinna med stor integritet. Vi pratar om komedi, ADHD, adoption, men även om mobbning och utanförskap. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på det 7:e avsnittet av Kvintervju. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag är. Jag är här och jag är kvinna. Jag har hittat den jag är. Din föreställning heter ju Shanti med H.
Shanti med H, precis.
Vilket H är de brukar glömma?
På slutet.
Det stumma.
Ja, S-H-N-T-H-I.
Ja.
Och det är ju så här, det uttalas inte.
Nej.
Ja, annars blir Shanti.
Ja.
Men
hette det där när du föddes eller var det ett namn som dina föräldrar gav dig?
Nej, så mina, de på barnhemmet döpte mig till det. Och då tyckte mina föräldrar att det var så vackert så att då ville de ha kvar det.
Ja, men det så. Är det ju verkligen.
Ja, det är fint. Men stavningen är också så här hela tiden. H-et uttalas inte hela tiden.
Kan du inte bara skippa det där sista H-et?
Ja, men precis. Jag tänker också det. Ibland så när jag skriver mejl och så. Mm. Jag glömmer bort att stava mitt namn rätt själv.
Är det sant?
Typ på så här sms eller när jag skickar mejl. Att jag glömmer bort att skriva S-H-A-N-T-H-I.
Ja.
Eller att jag skriver det med Dante. D, för att det är liksom samma D.
Ja.
Dante har det blivit ibland. Ibland har jag skrivit Shanti.
Med
Shanti för att det är liksom, ja, jag vet inte vad det är.
Snygga till det lite.
Ja, men eller hur? Så att det är, ja, mitt eget namn alltså. Invecklat som fan.
Och sen Rydvall. Menon.
Rydvall Menon, yes.
Är det dubbel efternamn? Så
du, ja, dubbel efternamn, mm. Yes.
Jag har också dubbel efternamn. Men du använder båda dina?
Ja, jag använder båda mina. Det var nämligen så att jag skulle döpa det till, eller mitt artistnamn skulle vara Shanti R. Menon.
Ja.
Men jag tänkte att det är namnet på min firma. Mm. Men
Det blev
så när jag skulle uppträda med Moa Svan för typ flera år sedan,
ja,
på Humormaffian. Mm. Och då var det så att hon hade skrivit på affischen Shanti Rydvall med någon.
Okay.
Då bara, men det är ju så jag heter. Ja, men det är ju ditt hela namn. För jag hade tänkt Shanti R med någon.
Mm.
Men det blev Shanti Rydvall med någon. Så ja, efter det så jag tänkte jag att det är ju på riktigt liksom.
Ja, exakt. Men du är ju ståuppkomiker.
Japp.
Ja, det är så du, om någon frågar vad du jobbar med så är det stand-up.
Ja, och YouTube.
Mm.
Och skriver lite och gör lite radio och skådisjobb och sådär.
Ja, men din main?
Main är stand-up och YouTube.
Alltså det är så fett, det har varit en så här liten töntig dröm som jag alltid har haft sedan jag var liten. Så nu vill jag ha stand-up-komiker. Men alltså, hur blir man ens stand-up-komiker? Det måste ju vara en jäkla resa. Alltså för att ens kunna kalla sig för det. Hur,
Ja, det är ju som man säger, att man skriver material och sen testar man på gratisklubbar och så får man harva. Det är ju ett slitgöra. Alltså stand-up-yrket är ett riktigt slitgöra. Det är att gå hem, skriva om, skriva nytt, testa, skriva, alltså omformulera och sådär. Jag vet att förra sommaren så testade jag stand-up, eller testade så körde jag stand-up på Big Ben, som ligger på Södermalm i Stockholm. Och då ägnade jag nästan en hel sommar till att öva på hur jag framförde det. Då var det liksom material som jag hade skrivit, men jag ville ändå hitta hur jag betonar och hur jag formulerar det och hur jag liksom uttrycker mig på scenen och liksom kunna så. Bara för att liksom leka fram just den biten.
Ja.
Att inte bara stå och prata för fort eller att, vad heter det, så här, röra mig för lite eller för mycket eller liksom så här. Och det var också en så här, lite så här, övning för mig personligen, att jag övade mig på hur jag ville att det skulle låta, framförandet och själva betoningen. Alltså en hel sommar övade jag på det och skrev lite nytt bara.
Ja.
Men det var mest bara så här, att öva sig och stå på scen, att öva sig att stå och se folk i ögonen och ta sin tid där. För ibland så kan jag känna att jag blir lite, så jag blir så nervös.
Mm.
Så jag pratar för fort. Och jag har fått höra det från många komiker. Bland annat Sara Young. som är producent, hon sa det till mig att du pratar för fort, samtidigt folk hör inte.
Nej.
Så då har jag övat på att prata långsamt. För jag har ju hur jag ska framföra det i huvudet. Mm. Men sen måste jag kunna få ut det,
ja,
så att folk hör vad jag säger. Så det är också en så här, det är inte prata för fort.
Nej, men när man skriver, är det, alltså, typ, räknar du med skratten då? Alltså när du skriver ett, liksom, ett manus.
Ja, så gud, jag typ så
här, ska du pausskratt.
Ja, men så, ibland så kan folk garvat mycket, så jag tackar dem. Tack, så här. Eller när man får en applåd.
Du bara skrivit upp det. Här ska jag tacka för applåder.
Ja, men eller hur? Men man får känna inlägg, för att det är en artighetsgrej också. Jag står här och folk applåderar, då får jag ju tacka liksom. Eller om någon garvar jättemycket. Ofta är det så här, väldigt många så här, kvinnor, så här, tjejgäng som är ute och festar och sitter och kollar. Och ibland så är det ju så fantastiskt att de sitter och garvar som, nu Sverige, fan vad de garvar. Det är så underbart. Och de bara sitter och skrattar och bara tjuter. Och då får jag liksom pausa och bara, ni är underbara, ni som sitter där längst fram. Fan vad ni är fantastiska. Tack, ni har verkligen fattat grejen med att gå på stanna på och skratta.
Yeah.
För oftast så här kan många vara väldigt artiga.
Mm.
Alltså man inte förstår att man ska för att skratta högt i grupp.
Nej.
Det är så här interaktion, att man är rädd för att skratta för högt.
Mm.
Men det är det som är stanna på, att du går ju för att skratta och du får ju skratta högt du vill. Kanske inte hela tiden, men att skratta liksom där du ska, där du tycker att det är kul.
Ja, men tror du att det är typiskt svenskt att vi inte skrattar så här högt i grupp?
Nej, nej, men det är ju, ja, verkligen, det är ju lite jantelagen att du ska inte ta plats, du ska inte höras, du ska inte, att många sitter och är väldigt artiga, att det är mycket artighet. Jag vet att när jag giggat i Luleå så tycker ju folk att det är kul, men då vågar inte garva så rakt ut för att man är så artig. Man, eller man vågar inte, för att man fattar inte att man ska skratta. Om du vill skratta högt, så gör du om du tycker det är kul. Ja, men typ, det är krystat, precis.
Men har du bommat någon gång ordentligt sådär att såhär, oj, det här gick
jag, gud, flera gånger, flera gånger när det bara knäpptyst.
Gud, vad gör man då?
Då, alltså, då fortsätter man ju. Men jag kortar ju ner mitt material då. Men då går det ju på, nu är jag lite bortskämd med att man, folk har garvat. Man känner ju av att ibland går det svinbra, ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Men när man har bombat, då slår man ju på den här reptilhjärnan där man så här i huvudet bara, okej, nu måste jag direkt ändra, nu måste jag korta ner. Nu får jag inte bara köra på.
Nej.
För när folk skrattar, det är då man slappnar av, det är då man känner att okej, fan, de är med mig. Nu kan jag bara ha kul, för nu är de på min sida. Nu behöver inte jag komma till dem på det sättet. Men när folk inte skrattar, alltså det är ju bara, det går så fort i hjärnan alltså där, och man blir så.
Det måste ju kännas som att minuterna liksom blir längre. Eller alltså, man vet ju själv om man, alltså bara när man sitter privat, om man ska vara rolig. Och så är det inte kul. Eller typ man själv tycker att det är jätteroligt. Men när ingen skrattar och man bara, det var roligare förut när jag tänkte på det här. Men när kom du på att du, alltså, när kom du på att du var rolig?
Jag vet inte, alltså jag har alltid haft fallenhet för just det här med humor. Jag har alltid tyckt att det var kul och att det är liksom någonting som jag vill hålla på med. Jag har fallenhet för det, att just jag är roligt lagd. Jag tänker väldigt mycket humoristiska tankebanor och så här. Men det var nog när jag kollade på Fem myror när jag var liten, jag tror jag var 5-6 år. Och när jag läste Prostens barnbarn, inläst av Margareta Krook. Jag tyckte det var så himla roligt. Och det var ju karaktärer, det är ju röster. Och så här, när Magnus och Brasse, och när de ska göra, när de går i godisaffären och, eller vad är det, bak, eller så här, konditorit, och bara, vad är det för fel på våra specialbakelser? Det är någon rackare som har stått och petat i dem. Men så. Ja, men så. Det var den grejen, tyckte jag var så himla kul. Och sen har jag alltid kollat på alla humorprogram sen jag var väldigt liten. Och Parlamentet och alla humorserier som har gjorts.
Har du kollat mycket på svensk komik så, eller
Nej, men det var mycket humorprogram jag kollade på, väldigt lite stand-up. Så stand-up började jag med när jag var 19, men då fattade jag nog inte riktigt stand-up. Alltså, jag tror mest på att jag tyckte jag ville göra mina karaktärimitationer och så ville jag väva in dem på ett snyggt sätt. Men jag ville hitta liksom mig också i det hela. Och det tog mig kanske fram till bara för typ 2 år sedan när jag verkligen fattade vad stand-up är. För jag var mer alltså humorprogram, alltså sketcher och sådär. Inte just stand-up. Så stand-up har jag hittat alltså mer som bara 2 år tillbaka. Jag kollar på specials och kollar mycket stand-up så mycket det bara går, och liksom YouTube-klipp och sådär, för att jag vill bli bättre och sådär. Men jag tänker också att det ska vara en känsla också, det kan inte bara vara det tekniska, man bygger skämt, ibland så kan man bara, fan vad nice det, och bara få skratta och att det här är bara kul och torrt, sådär.
Upplever du att det har blivit mer kvinnor i branschen nu? Eller att det är mer tillåtet att vara fler kvinnor samtidigt? För förut har det varit väldigt mycket så här vi tar in en kvinna.
Oj. Ja, men absolut, absolut. Nu är det mycket mer kvinnor än vad det någonsin har varit. Och det är ju fantastiskt, men samtidigt så är vi får ju kriga oss fram och sådär. Även om det finns massa klubbar nu och sådär och så. Men det måste ju också finnas utrymme för att kunna tjäna pengar på det.
Mm.
Och det är svintufft. Och du får verkligen kriga dig fram för att kunna ha det som levebröd.
Mm.
Men då har jag ju också gjort andra grejer. Jag har gjort, haft föreläsningar, skådisjobb, bröstjobb och så.
Mm.
Och stand-up. Mm. För att kunna bredda min repertoar.
Ja. Vad föreläser du om?
Mobbning faktiskt.
Ja.
Och mobbning kopplat till sexnormen.
Mm.
Men alltså själva det här normalitetsbegreppet generellt. Mm. Alltså sexnormen, alltså normalitetsbegreppen. Vad som är normalt och inte. Och jag var i Göteborg och föreläste nu för typ någon vecka sedan.
Mm.
Och det var fantastiskt. De var så fina. Det var så här 13-15-åringar som de hajade precis. Och vi hade workshop och jag ställde frågor till dem. Och varför är det så viktigt att vara normal? Och de hade så långa utläggningar och analyserade och sådär. Det var jättesmarta.
Mm.
Jag blev så glad.
Eller hur? Alltså för jag tycker att det är en så skillnad på när man själv satt i skolbänken så, och man var på föreläsningar och det kom folk. Alltså skillnad på hur man var då, för då var det ju knäpptyst. Då ville man ju inte direkt delta på det
sättet. Nej, men precis, exakt. Jag tror mycket har att göra med sociala medier och vad vi får för information och att prata om saker och ting när vi växte upp, tänker jag. Och det är ju bra på det sättet. Men de var ju fantastiska och de hade jätte så här, stor fina kopplingar som när de pratade om att men det här med att man vill ju vara liksom cool. De pratade oftast i termen man.
Mm.
Alltså man vill.
Mm.
Och då tänker jag, men de pratar egentligen i jag-form, tänker jag.
Mm.
Obviously. Och då så sa de, man vill ju passa in, man vill ju inte vara utanför. Och man debuterar tidigt med sex och man testar på att festa tidigt och dricka alkohol. Alltså, då är man ju cool. Mm. Då är man ju med i gänget. Och de som inte gör det, de får ju inte vara med.
Mm.
Och man vill ju hela tiden vara med. Mm. Och så tänker jag så här, och så ställer jag frågan, men varför är det så viktigt att vara med?
Mm.
Ja, men man vill ju inte vara utanför. Och då så här, hade vi en lång diskussion att vad grundar det sig då? Varför är det så viktigt för människor att vara med? Jo, men det är ju för att vi är egentligen flockdjur.
Mm.
Vi är egentligen gruppmänniskor. Vi slår hela tiden på vår reptilhjärna. Det var Elaine Eksvärd som sa det. När vi träffar nya människor så slår vi på vår reptilhjärna.
Mm.
Och tänker att okej, är vi från samma flock?
Mm.
Vi ser hela tiden likheter. Och ser vi någon som inte ser ut som oss, då direkt måste vi hitta sätt att bara, hej då.
Mm.
För den personen är inte lik oss. Du ser inte ut som oss. Mm. Så.
Är det där, alltså du, eftersom att du föreläser om mobbning så antar jag att du har erfarenhet av
mobbning.
Ja. För jag läste, om man ser på din beskrivning om din stand-up show, säger man så, stand-up?
Humorföreställning.
Humorföreställning, det kan inte termerna. Så läser man ju att det är där du skriver att du såg annorlunda ut, att du var adopterad och de som bodde där du bodde var liksom biologiskt.
Ja, men precis. Ja.
Var det som var grunden för mobbningen? Så att du inte såg ut som de andra? Eller?
Ja, men precis. Mitt utanförskap, det var ju liksom så många olika lager.
Mm.
Dels var det mitt namn, Shanti. Och dels var det min hudfärg.
Mm.
Dels var det min adoptivbakgrund. Att mina föräldrar inte är mina biologiska föräldrar.
Mm.
Så det kommenterade man ju ofta. Att jag såg inte ut som min mamma och pappa. Sen var det också dels min då ADHD-diagnos. Att jag var väldigt impulsiv och väldigt pratig.
Mm.
Och väldigt extrovert. Väldigt otjejig. Så jag blev mobbad för så otroligt mycket i så många olika lager.
Mm.
På så många olika nivåer. På många olika sätt. Och det är det jag har velat få fram i mina föreläsningar och även i föreställningen. Att utanförskap kan se ut på så många olika sätt.
Mm.
Men jag vill även prata om det, inte att liksom skämta om det, men inte för mycket prata om det.
Nej.
Men jag tycker det är så himla fascinerande det där, hur, men var det kommer ifrån och varför är det så himla himla viktigt. Och det är ju de här små grejerna och att den här känslan av att man är fel.
Mm.
Så.
Mm.
Som väldigt många unga människor bär på. Mm.
När förstod du att du inte var som alla andra? Så, att du inte såg ut som andra? För jag tänker när man är barn, alltså, ganska lång tid så lallar man ju runt. Jag vet, jag har ju en svensk mamma och sen min pappa är från Sydamerika. Så att jag har ju också levt ihop med min mamma och inte, ser ju inte ut som min mamma om man tänker färger eller så också. Det tar ju tag. Alltså, man har ju, får ju det här uppvaket. Så här, oj, nej. När liksom insåg du att säga, men gud, jag är ju annorlunda?
Det var när jag var, det var när jag var 7, när jag började första klass. Då började ju mobbningen och övergreppen från min dåvarande lärare. Och det pågick fram tills jag var 15, 16, när jag gick ut högstadiet. Var varje dag i 10 år. Olika kommentarer och du har ingenting här att göra och allt du säger. Men så här mycket verbala grejer.
Ifrån läraren då alltså?
Ja, läraren var det först i 2 år och sen var det från klasskamraterna. För jag böt skola, men jag fortsatte mobbningen. Jag fick jättebra lärare, men mobbningen fortsatte ju.
Blev det bättre någonstans på vägen, eller var det så här först när du flyttade som du blev av med det? Eller hur liksom dealar man med att bli utfryst eller mobbad, eller du pratar om övergrepp, jag vet inte, är det fysiska övergrepp?
Nej, alltså jag har ju fantastiska föräldrar, de har ju verkligen krigat för mig, min mamma och pappa, och jag är jätteglad för det, men jag har ju verkligen jag får titta verktyg, och det har tagit mig hela livet. Alltså jag var ju fortfarande, när jag började, när jag var 18-19, när jag tog studenten, jag var ju fortfarande jättesocialt trasig, jag var ju ganska introvert och så här kufisk när jag gick i gymnasiet också. För då var jag så påverkad av högstadietiden och skoltiden från innan. Så när jag gick gymnasiet, jag var jätteintrovert och mådde skitdåligt och hade ingen koll egentligen alls.
Nej.
Det är först när jag är nu, när jag var 25. Ja, men plus 20 plus åldern, när jag liksom började så här hitta mig själv och vem är jag och varför fungerar jag som jag gör och varför tar vissa saker hårdare på mig och varför gör inte det? Jo, men det kan ha att göra med att min adoptivbakgrund, att jag har blivit lämnad eller att jag har blivit så otroligt mobbad, att det sitter ju kvar igen. Men att ändå komma till acceptans att men det är inget fel på mig.
Nej.
Så jag har haft jättesvårt att vara i grupp och på arbetsplatser och sådär när jag jobbat extra. Men nu så känner jag bara, jag bryr mig inte. Alltså jag har kommit till den punkten i livet, jag bara nej, men jag orkar inte lägga någon värdering i mig.
Alltså jag kan uppleva att det är det som har varit så himla avgörande för min del, hela den här grejen att bestämma sig för att man säger, nej, men jag tänker inte bry mig längre. Jag tänker inte bry mig om vad människor tycker och tänker om mig, för i slutet av dagen så ska man ju liksom gå och lägga sig med sig själv. Så jag tror att det är nog den här, alltså det är ju svårt att genomföra, men när man har bestämt sig på något sätt så brukar ju det vara en ganska så här, ja, men dörrarna öppnas på ett annat sätt när man inte liksom bryr sig så mycket. Men du pratar ju mycket om det här, varför det är så viktigt att passa in. Och det är någonting som jag har funderat på, alltså kanske senaste halvåret så har jag gått och liksom, det har varit en fråga som har varit så här, men varför är det så viktigt? Jag såg, det var en tjej på sociala medier som kallar sig för vegan till exempel, och så hade väl hon käkat någon chokladkaka som var mjölkchoklad, och det hade blivit värstaste så här hatstorm. Jag bara, men du kan inte vara vegan om du äter mjölkchoklad, och hon blev jätteupprörd och det var inlägg efter inlägg
för en liten chokladkaka.
Ja, men exakt. Men säger hon, men jag är vegan, och du vet, men jag tänker så här, dels varför är det så viktigt för andra vad hon benämner sig som, och varför är det så viktigt för henne att liksom så här vara titulerad vegan? Så förstår du vad jag menar? Jag kan inte förstå varför man alltid måste köpa hela koncept. Är det någonting som du har tänkt på? Liksom, så här, det här med feminism, då måste man, då är det liksom,
då man måste man köpa, utesluta vissa grejer.
Exakt, ja. Liksom, du måste köpa hela konceptet för att få vara med.
Ja, du menar så.
Det har blivit så tydligt nu i sociala medier, tycker jag, när man kollar så här, att det har blivit liksom som grupperingar. Bara, vi bryr oss om djur. Det gör inte du, för du har Adidas-skor som är gjorda av det här. Men alltså, så här, har du alltså tänkt mycket på sånt, eller är det mer när du tänker så här, varför det är så viktigt att passa in, inte så här grupperingar, eller?
Nej, men ja, absolut. Jag har vad du säger. Jag håller med. Alltså, men hela det här konceptet med att är jag en grej, då utesluter jag vissa andra saker. Men jag tror inte att det har att göra med att man är politiskt korrekt, utan det har nog att göra med den här moraliserande biten. Att även om jag kan vara väldigt där politiskt korrekt, eller ja, men noga ändå, och väldigt här, försöka vara inkluderande och sådär, så känner jag ändå att jag, fast mitt sätt att vara mig själv är ju inte allmängiltigt. Jag vill inte ha folk som moraliserar mig. Jag vill inte ha någon som kommer att berätta för mig att jag inte ska äta råbiff, eller jag ska inte handla skinnskor, eller om det är så. alltså jag vet alla de här sakerna, men man får ju liksom kompensera upp det på något vis. Ja. Eller alltså man får ju liksom, alltså jag kan ju inte sitta och berätta för andra människor hur de ska leva sina liv. Så. Även om det, när man är väldigt så här, jag tänker att om man titulerar sig som någonting så får man ju ögonen på sig. Därför så, alltså jag brukar inte titulera mig med så mycket titlar och sådär, utan det mest framgår i mina, framförallt min stand-up eller mina YouTube-klipp eller det den jag är som människa och som person, att det ska framgå, inte att jag ska behöva försvara mig. Därför det är då det uppstår såna här grejer, kan jag tänka mig, att om jag är vegan men så råkar jag äta mjölk, men så vill jag äta mjölkchoklad.
Då blir det post. Då får du liksom brev i posten.
Ja, men då blir post, precis, då blir brev i precis. Exakt. Men jag tänker mest på att ja, men alltså det får ju jag, det är ju mitt liv och ansvar. Sen så, alltså bara för att om jag nu till exempelvis, nu äter jag ju kött då, men
jättemycket kött.
Jättemycket kött.
Ja, men, jag med, hela tiden.
Hela tiden. Hela tiden. Nej, men jag, jag menar så här, även om jag inte, om jag nu inte skulle äta kött så springer jag ju inte runt på någon fin restaurang i Stockholm och moralprediker för folk som äter råbiff.
Nej.
Alltså,
men
så.
Det är ju det som är så knasigt, jag förstår inte, jag kan inte sätta fingret på varför eller vad man tror att man gör. Alltså genom att hela tiden liksom, alltså, peka på saker som folk gör fel. För det är ju inte så jätteofta man uppmuntrar saker som gör rätt. Men bra, idag har du gått en hel dag utan att äta kött. Det var bra jobbat. Ja. Det är inte så liksom, utan det är ju så här, app, 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 app. Och jag kan uppleva att det är det som egentligen är problemet. Att det är de här grupperingarna. Att man liksom måste tillhöra någonting och sen så fort man går utanför linjen, då är man liksom bränd.
Ja, men precis. Alltså, bara för att jag tycker, alltså, tycker om kvinnliga komiker och vill pusha över brudar så betyder ju inte det att jag tycker att många av mina manliga kollegor eller alla är dumma i huvudet. Det betyder inte att jag inte kan jobba med dem. Det betyder inte att jag inte kan jobba med dem eller kan gilla dem individuellt eller män i grupp. Och så. Alltså, det betyder absolut ingenting.
Nej.
Jag har jättemånga av mina manliga kollegor som är fantastiska, som är jättesnälla och jättegenuina, som inte alls är liksom så här, oförskämda eller respektlösa eller liksom idkar härskartekniker och maktspel på mig eller mina kollegor, utan som bara är snälla, rakt upp och ner.
Ja, ja.
Så.
Och ja, jag, men vad är det att prata om? Liksom? Det är inte där man...
Nej, nej, men precis. Liksom. Bara för att jag tycker om manliga komiker så behöver jag inte precis att jag tycker lika mycket om kvinnliga komiker.
Nej.
Så.
Nej,
så.
Alltså det här med kvinnliga komiker och manliga komiker. Jag kan känna att så här, om jag skulle lista mina topp 5 favoritkomiker så skulle ju i princip 4 av dem vara kvinnor. Men jag tror att det handlar om så här, att man relaterar till komedi på ett annat sätt. För hade min sambo till exempel suttit och listat så hade det blivit lätt 4 vita män.
Ja.
Alltså kan du uppleva att du har en större publik, alltså din publik är kvinnor.
Ja, gud ja, majoriteten är kvinnor. Sen har jag ju vissa killar som följer mig och som tycker jag är rolig. Som är fantastiska, jättefina, men majoriteten är kvinnor. Som kan relatera till mig och som tycker jag är rolig och som hör av sig och tackar eller går fram efteråt och tackar mig för en fin föreställning. Och det är ju fantastiskt, jag blir jätteglad för det. Jag tycker det är så... Nu är vi på Scandic Malmen här.
Ja, det låter lite... Eller det låter lite.
Ja, det låter. Nu på Scandic Malmen här, och här har de en stand-up-klubb som heter Mafia Comedy.
Jaha, som det har ingen koll alltså.
Nej, men som drivs av Laszlo Gulles.
Ja.
Och han är så jävla fantastisk. Han är så jävla fin och alltid varit jättesnäll mot mig sedan jag började. Och den ligger precis här bakom i baren.
Ja.
Och jättebra stand-up-klubb. Den är, alltså, jag har alltid haft så jäkla roliga gig här.
Ja.
Och det är bara så här, publiken är bara här för att skratta. De vill bara ha roligt. Och det tycker jag är fantastiskt.
Men är det en så här standardklubb som man går och testar saker på? Eller?
Nej, det är betalklubb.
Det är betalt.
Och så är det kanske 4, alltså en headliner.
Ja.
Så är det 4 för komiker kanske, 4-5.
Ja. Börjar man så att man är för komiker till någon? Eller,
ja.
Vem var det som upptäckte dig eller som plockade upp dig?
Moa Svan.
Ja.
För 7 år sedan snart.
Så då körde du med henne?
Jag körde med henne Humormaffian i 2 år. Som sidekick, åkte runt på olika festivaler och så. Moa Svan med gäster var med i. Och sen så gjorde jag Carpe Fucking Diem i P3. Och sen var jag i Robbins. Pluggade på teaterskola, satte upp min humorföreställning första. Sen startade jag min YouTube-kanal, gjorde massa YouTube-klipp, giggade över halva Sverige. Parlamentet, barnprogram, barnkanalen.
Ja, du har kört lite barn. Är det många barn som känner igen dig?
Nej, faktiskt inte. Däremot har jag fått lite när jag varit aktuell och sådär. Så. Många föräldrar sitter och kollar på mina YouTube-klipp med sina barn.
Ja.
Det tycker jag är gulligt. Så här, jag tycker att vi får så här teckningar. Marie, här är Shanti. Jag ritar Shanti på YouTube. Hon är brun som jag. Jag känner igen mig henne. Då smälter man.
Ja, men det är så fint.
Himla gulligt. Jag blir så rörd.
Ja, men jag tänker också speciellt med din bakgrund. Att, så här, känner du att du hade någon förebild när du var liten som du såg och bara, nej, men hon ser ut som jag?
Ja, men det var nog... Alltså, jag kände igen mig typ mycket alltså, humorpersonligheter. Ja. Som Sissela Kyle eller... Så, alltså, men sen så, vad heter det... Alltså, nej, jag hade ju inte det. Alltså, det var ju väldigt krasst på det. Sen kan jag ju tycka, jättemånga så här, när man läste tidningar så, alltså, Hollywood-kändisarna som Mercury, jag såg liksom, titta i tidningarna och vem som är lik mig och hon ser ut som jag och sådär. Och så.
Ja.
Men jag hade, nej, det hade jag faktiskt inte.
Nej.
Tyvärr hade jag inte det.
Nej,
men sen blev jag introducerad av min mamma för hon fantastiska Naomi Campbell, fotomodellen, som är stunning. Alltså hon är ju...
Ja, shit.
Alltså, eller hon Imam.
Oh,
Iman är Iman. Hon var gift med David Bowie.
Ja, oh, gud. Hon är ju också helt otroligt vacker. Men det är också så här, Tara Banks och alla de där. Men det, är ju så, det har ju inte varit så mycket... Det har ju varit mer nu i Sverige. För innan så har ju det är jättemycket... alltså det har ju inte varit jättemycket kvinnor med... Alltså, utländsk bakgrund eller...
Nej, det har ju inte det. Det har ju inte det.
Det är ju nu det har kommit.
Ja, men precis. Och man får liksom perspektiv och vad gäller skönhetsbilden och sådär. Och också just att jag som mörkhyad kvinna, jag ska inte behöva kriga för min existens. Jag ska inte behöva förklara mig. För det har jag ofta upplevt, att jag ska behöva förklara mig. Att jag hela tiden måste förklara min hudfärg, eller förklara var jag kommer ifrån och hela tiden så. Och hela tiden... kriga för att vara vacker eller för att uppfattas som attraktiv och vacker. Så. Men sen har jag nog upplevt att sen tror jag att det är så här att jag är ju från Indien och det finns inte så jättemånga indier i Sverige.
Nej.
I en minoritet. Och jag tror mest på att min hudfärg har ingen historia här i Sverige på det sättet än vad man jämför med England eller USA. Så har jag bara alltså min hudfärg är ju historielös. På det sättet. Att jag är bara mörkhyad. Vilket gör att många SD-människor och andra rasister kan bara klumpar ihop mig med bajs eller något annat. Mm. Avföring och så vidare. Det är väldigt sällan liksom att de vet var jag kommer ifrån. Men jag är mest bara mörkhyad. Så min hudfärg har liksom ingen historia i Sverige på det sättet. Vilket gör att alltså, jag har jättemånga människor och kompisar som är afrosvenskar och som är, har ursprung från Mellanöstern och liksom hat, alltså afrofobin är, i Sverige den är, alltså, den är brutal och hur mycket man får kriga för när man har ett visst ursprung kontra jag som inte har det ursprunget men jag blir ändå kränkt utifrån min hudfärg, där är vi ju ändå lika även om hatet mot indier inte kanske är jättelika utbrett här i Sverige för det finns ingen historia utan vi är bara svartskallar på det sättet, vi är bara bajsbruna svartskallar typ
så. Det är en rolig brytning.
Med rolig brytning, eller hur? Och gard, och gard, och gard.
Är du bra på den? Jag tänker, du är ju adopterad, så du pratar ju inte språket, antar jag.
Nej, nej.
Men jag tänker så här, jag är ju född här.
Mm.
Men är det någonting som jag kan så är det ju att prata rolig, alltså sydamerikansk brytning.
Nu får jag höra, hur?
Nej, men... jag inte ska sitta här med en så här imitationsgeni och bara
nej, men jag vill bara höra hur det
är. De pratar så här, gör de. Det är lite... ska köpa lite godis. De pratar, det är lite om vägen och huset.
Huset och kan jag titta där. Vad trevlig den.
Norrköping.
Otroligt trevlig den.
Otroligt trevlig den.
Det var lite pol kände jag från det.
Är det lite polack också?
Det är lite polack, kände jag var lite pol. Otroligt trevlig den. Jag ska verkligen börja titta här. Vi tittar på Skandig Malmö här. Jag sitter och dricker lite Coca-Cola och lite cider. Och vi har så trevligt här i den trevliga lokalen. Och vi sitter och pratar. Vi pratar om livet. Vi pratar om invandrare. Vi pratar om svenskar. Jag älskar Sverige. Sverige är en Finland.
Du pratar så här gubbrytning. De som pratar i lokalradio.
Verkligen, vi sitter här och väntar.
Välkomna till Norrköping Radio.
Och idag vi ska prata med Ramon, han är vaktmästare. Det är en karaktär av min kollega Martin Lagos.
Ramon är vaktmästare.
Det är inte jag som har kommit på det. Ramon, jag är vaktmästare. Jag jobbar och blir här. Jag har nycklarna här. Jag är otroligt trevlig den. Så när vi ska kolla på massa roliga saker på staden. Vi ska till Skansen och titta på alla den djuren och naturen. Då är den godkänd, du skrattar jättemycket. Då är den godkänd i alla fall.
Den är verkligen godkänd. Det är
yes.
Min pappa är argentinare så han läspar inte så mycket. Men det är ju otroligt mycket roligare.
Ja, de läspar inte, det är lite finare.
Det är lite finare att vara argentinare än chilenare.
Ja, men det, nej, men jag har hört det. Nej, vet att det är många som är så här, argentinare är de finare. De är lite finare, de är lite coolare. Och de tycker att så här, chilenare, de har inte, jag tror att det är så här, många, inte argentinare, men alltså många i Sydamerika, att de mobbar dem alltså från Chile. Just därför att man hör inte vad de säger. Det är så, här, det är så gröt i spanska. Det är, liksom,
alltså, det är skillnad på spanska och spanska. Men det jag måste säga är att Sydamerika är ju den mest rasistiska världsdelen du kan komma till. Alltså också, de tar ju med sig den hit. Som till exempel min pappa som är argentinare, han skulle ju aldrig få för sig att gå ner till en kiosk om den chilenare som äger den. Han skulle hellre gå liksom 5 kvarter till. Men det är också ömsesidigt. En chilenare skulle inte heller gå till en chilenare kiosk. Om de inte hade något band, då skulle de liksom knalla liksom vidare.
Jag kör inte av dig, vi är inte från samma kvarter i Chile och jag kommer inte köpa din korv. Jag kommer köpa en annan cabanos. Jag kommer inte köpa din korv, jag kommer inte köpa din cabanos och jag kommer inte köpa någonting från dig. Ingen festis heller, jag kommer inte köpa någonting.
Speciellt inte festisen. Hur kom du på att du var bra på att imitera?
Jag vet inte, jag lyssnade väldigt mycket på ljudböcker när jag var liten.
Ja.
När du hör den här signalen, då vet du att det är dags att vända blad. Nu börjar det.
Vet du, jag tänkte så man tänker tillbaka på sin barndom ändå så med värme. Bara, jag hade det här, då är det dags att vända blad. Och egentligen så var det ju föräldrarna som bara inte pallade läsa. De bara, här är en bok, ja. Här är någon annan som läser. Ja. Vänd blad på bestämning.
Verkligen. Men mina föräldrar, min pappa läste mycket för mig.
Ja.
Men sen var det så här, han jobbade ju på dagarna.
Ja.
Och mamma också. Eller var hemma och så jobbade hemifrån. Så då var det ju så att de satte mig med ljudböckerna. Ja. Men sen tyckte jag om att lyssna på det. Jag kunde sitta i timmar, ligga i sängen och alltså, lyssna på ljudböcker och om igen. Och så vände jag på kassettet om igen. Om du vänder på kassetten kan du höra hela berättelsen en gång till. Och du behöver inte spola tillbaka bandet. Amen,
perfekt. Teknologin.
Ja, men älskar det. Och det var om och om igen när vi åkte bil till kompisar. Och så långa bilfärder. Så många timmar lyssnade jag om och så boken som följde med.
Ja.
Sen fanns det ju längre bandet. Sen fanns det den korta versionen som var med boken.
Okay.
Så jag lyssnade mycket på talband när jag var liten. Så det kanske det gör. Jag har lyssnat om och om igen.
Ja, så den här, nu är det dags att vända blad. Den sitter.
Ja, men precis, den sitter.
Jag tänker, du är ju ändå så här. Vad är hemligheten bakom att sätta en person? För du imiterar ju Gunilla Persson, mycket Maria Montazami. Och sen min favorit är när du gör Gina Dravi, för att den är ju så jävla bra. Den låter ju alltså exakt.
Då tycker du att den är bra. Alltså, tack så hemskt mycket, jag tycker att den är rolig.
Så kan vi köra en podd sen efter, så kan det vara Gina, så kan jag säga att hon
är. Ja, precis. Exakt. Otroligt fint att vara här alltså. Skitgammal. Alltså, alla så här gamla komiker, men så himla gamla. Alltså, det är därför inte jag jobbar och leder program på SVT längre, för alla gubbar är så himla gamla. Jag är så otroligt gammal. Alltså, jag orkar inte.
Jag vet inte ens vad hon gör längre.
Jag har ingen aning om vad hon gör. Vi har väl någon TV, ingen aning.
Jag gillar henne. Alltså.
Ja, hon är grym.
Har du fått mycket skit för att du imiterar folk?
Nej, men det var någon som inte tycker det är kul och sådär. Mm. Men det är ju det finaste du kan få, att bli imiterad.
Ja.
Alltså, det är ju inte så här. Alltså stående ovationer, tidningsomslag, massa pengar, massa jobb, framgång, tv-soffer. Det är när du blir imiterad som du har lyckats. Det andra är liksom, det är när du blir imiterad, då har du lyckats. Det var Isabella Adrian som sa det till mig.
Ja.
Jag imiterade henne, hon bara, det är största måttet på framgång.
Ja.
Det är när du blir imiterad, då har du lyckats.
Oh, okay. jag tänkte fråga.
Då är du någon, du är någon. Du är någon om du imiterar.
Nej, för jag tänkte fråga dig.
Om du imiterar.
Är det någon som du har imiterat som har hört av sig? Det är mer än.
Ja, jättemånga som tycker det är roligt och sådär.
Gunilla Persson.
Nej, faktiskt inte. Inte någon, nej. Nej, jag vet inte.
Jag undrar om hon skulle ta det ändå. Alltså, för jag tror att hon är skönare än vad man tror.
Ja, men jag vet att hon gillar när Kristin Meltzer imiterar henne.
Ja.
Men sen vet jag ju att Isabella Adrian tyckte det var kul när jag imiterade henne.
Ja.
Men Steve Svengelo, alltså verkligen, snälla Gunilla, det är ingen som tycker det är jobb, Gunilla, men gud.
Alltså, det är jätteroligt.
Du sitter och garvar, det är inte roligt, men snälla, gud. Steve. Nej, men sen vet jag. Ja, men Nord tycker jag är rolig när jag imiterar henne.
Ja.
Och Hanna Hellqvist också tyckte kul.
Uh-huh.
Hanna Hellqvist, morgonpass till Petri. Uh-huh. Och vi och Petri, vi älskar ny musik. Så, ja, men hon tyckte det var kul. Så, så vet jag inte om man har hört och sådär, men folk lyssnar väl, men kanske inte hör av sig, jag har ingen aning.
Nej, men jag tänker så här, det var ju värsta grejen när Mia Skäringer gjorde ju någon typ rolig imitation av Isabella Löwengrip.
Mm.
Då när det var såhär, first I drink my coffee.
Ja, den där, ja, den var ju rolig liksom, men det var, hon tyckte att det var som narr, och det blev, och då var det jättemånga som blev så här kränkta åt henne liksom. Eller? Att det här var jättemånga, och jag förstår ju att det blev så, men när någon blir kränkt åt någon annan.
Men är inte det en spännande kultur vi lever i ändå, när man får lära sig vad man ska bli kränkt av?
Mm, mm.
Alltså typ, du känner ju inte efter längre.
Nej.
Det blir så här, men typ så här, aldrig i mitt liv förrän de senaste åren har jag liksom gått och tänkt på vad jag borde bli kränkt av. Och helt plötsligt så, liksom, det är inte som man känner ju inte efter ens längre.
Nej, utan nej.
Det där är fel. Usch. Det jag såg... en granne till mig kom och hade på sig en så här tröja med en indian på.
Mm.
Och vi har ju Native American, alltså sådär i släktet. Min första tanke var bara, men gud, det här är CIA. Och sen bara, men ärligt, jag bryr mig så lite om det här. Och jag känner absolut ingenting. Kan du uppleva att man behöver så här gå omkring och vara försiktig med vad man säger och vad man tycker, och sen att det blir så här sekundärkränkt liksom? Alltså att du har så här, det här ska du bli irriterad på. Och så, så blir man det och kommer på sig själv med att man inte är det.
Ja, men jag har inte reflekterat så mycket över det. Men det är också så här att, vad heter det? Jag läste någon artikel om det för typ något år sedan. Vi pratade om det här med Bindi.
Mm.
Och då var det någon som hade skrivit... Som jag, alltså jag förstår, jag tar inte parti för något. Försöker hålla mig neutral.
Jag vill att ni alla ska veta det. Shanti tar inte parti för
någonting. Jag tar inte parti för någonting. Men det jag tänkte på var, hon var en journalist som hade skrivit i New York. Eller om det var i LA, tror jag. Men hon hade skrivit att hon hade indiskt ursprung.
Mm.
Och hon skrev så här, ja, men om västerlänningar vill ta del av min kultur och uppskattar den lika mycket som jag, då blir jag bara glad. Mm. Jag förstår själva debatten med culture appropriation. Jag förstår det. Men någonstans kan jag tycka, ja, men vad kul att människor som har, alltså vita människor som har kränkt mig, mitt ursprung, mina förfäder, och förslavat oss, kolonialiserat oss under så många år, ändå kan ta till sig min kultur och tycker det är vackert. Sen förstår jag ju liksom att man kan kanske inte ska ha på sig vissa grejer.
Nej.
Eller folkdräkter och sådär.
Nej, det kan ju
inte. Alltså, då är det ju så, my costume is not a... my culture is not your costume, som det heter. Och det förstår jag ju. Mm. Så. Men jag tänkte att det var så... Ja, men jag förstår vad hon menade också. Att, så här, att om du vill ha på dig bindi och ändå tycker att min kultur är fin...
Mm.
Ja, men det väl, då blir jag bara glad att du också kan gilla det. Mm. Sen så vet man ju liksom att så här, när jag har haft på mig bindi och försökt komma in på... diverse ställen, så blir jag ju knappt insläppt. Men om en vit person har på sig det hela. Och det är där vi har culture appropriation.
Exakt.
Att någon som reppar en klädstil ändå blir uppmärksam och uppskattad för det. Men när jag har på mig mitt ursprungs min ursprungsdräkt och så, eller bindi och så, då blir jag inte lika.
Nej, precis.
Då blir det fult.
Nej.
Då ska jag sticka hem dit jag kommer ifrån och svart ska jag.
Ja, absolut. Du ska anpassa dig.
Ja, men precis. Du får inte visa dig för mycket i din... Liksom. Det ska inte vara något Frida Kahlo här, inte. Absolut
nej,
inte.
Nej. Men jag tror att det är det. Jag tror att vi... alltså jag tror att man känner när det är fel.
Mm.
Alltså jag tror, för det är där jag tror att så här... Alltså, jag tror också så här, innan någonting blir... alltså innan man förstår någonting så behöver det bli så extremt.
Mm.
Att man först liksom så här måste slå på stora trumman och bara, det här är CIA, du är CIA. Innan man liksom har vant sig vid vart gränserna går på något sätt. Så att, och det är ganska nytt.
Ja.
Alltså här i Sverige, alltså jag tror man har ju pratat om culture appropriation länge i appropriation. Ja, men länge om man tänker i USA och alltså på det sättet. Och sen så kom det ju liksom bara som, alltså poff, hit. Och så pratar man om det, och jag tror att det är en jätteviktig diskussion, men jag tror att vi behöver börja, alltså, känna efter bättre.
Ja, men precis, exakt. Ja, men verkligen. Och vad man... ja, men vad man har på sig och vad man så här.
Ja.
Det tycker jag är absolut viktigt. Alltså, jag kan ju inte gå runt i någon så här Native American ursprungsfolkdräkter kan ju inte jag ha på mig.
Nej, det skulle se skitkul.
Även om jag tänker någonstans ursprungligen skulle jag ju kunna ha på mig det. Därför Columbus skulle till Indien och hamnade fel.
Exakt.
Så jag är ju indian egentligen. Jag skulle till Indien men hamnade i Amerika. Ah, brun människa, indian. Ah.
Alltså det är så himla.
Ja, men det är så typiskt såhär vit man och bara, ah, härligt. Ah, härligt, varmt och här. Åh, oh, härligt. Åh, oh, vilka fina kläder du har. Härligt. Nu är vi i Indien, du är indian.
Ja.
Och vi indier är bara, no, that is not okay. What is he doing? What is he doing? He's in the wrong country. He's supposed to be here in India. Indian. Både Indien, Indiana, India.
Gud, jag är glad att hon inte kom dit. Ni hade varit körda. Det hände ju för oss.
Ja, men verkligen. Han stannade på tiden om så här att han åker fel. Tänk vad hemskt om han har hamnat i Finland. Åh, oh, ärligt. Vad kallar vi dig för? Ja, ah, du är indian. Åh, vad härligt med massa... Nej, du är neandertalare. Oh, gillar pälsarna på dig. Men kallt är det, som fan. Ja, oh, ni har fortfarande mammutar. Vad härligt.
Ja, jag tänker... det här, vi pratade ju om CEO kom ju, sen så har det ju varit, alltså jag tycker att allting har ju kommit mer, vi har börjat diskutera.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mer saker sen hashtaggen MeToo kom.
Mm.
Deltog du i den? Alltså det är så svårt, man vet inte riktigt vad man ska kalla. För många pratar ju om det som en så här MeToo-kampanj. Och det är ju inte riktigt vad det var.
Det är ingen kampanj, det är en rörelse. Det är en revolution.
Ja, och jag känner så att den har gjort så mycket. För alltså, de allra flesta som jag pratar om. Alla som jag snackar skit om. Nej, men alla som jag pratar med. Alltså man kommer tillbaka till MeToo. För det är som att det har varit en sån så här... ett avstamp liksom, så här, typ att man har tagit sig längre efter det. Upplever du att MeToo har gjort någonting för dig som...
Att det kommit så himla långt än, tror jag. På det. Alltså, det har det nog säkert.
Ja.
För man tänker skådespelarbranschen och mediebranschen och så här. Men jag har inte...
Det har varit något påtagligt.
Nej, men jag tror att det är viktigt med härskarteknikerna och så här osynliggörandet. Det tror jag absolut har varit väldigt viktigt.
Ja.
Att det finns någonting att vila mot. Att det inte bara handlar om sexuella övergrepp och trakasserier, utan det handlar mer om så här härskartekniker och så. Och osynliggörande. Och det är ju någon form av mobbning.
Ja.
Men just det här härskarteknikerna, och det är ju... Det är ju strukturellt. Det är ingenting man kan ta på. Därför finns det ju liksom så här strukturella mönster man kan se hos andra människor på arbetsplatser. Men det är ju inget konkret. Vilket gör att det är mycket, mycket svårare att kunna sätta finger på det.
Mm.
Och det är också lätt att utöva, om man säger så. Det är hur enkelt som helst att vara taskig. Det är mycket svårare att vara snäll, som jag brukar säga. Det är svårare att vara snäll, det är lättare att vara taskig och elak.
Också när man är taskig på ett väldigt, alltså på ett väldigt svenskt sätt, då är det ju att man lindar in det taskiga i välmenande ord. Liksom.
Ja, men precis. Eller subtil. Ja, men verkligen.
Ja, det är så typiskt. Om man så här... Och sen också när man påpekar det, men nej, jag menade bara och liksom så här, men också så här, vad får man ut av att, alltså, av alla härliga välmenande kommentarer och så. Har du fått mycket, mycket hat, mycket kommentarer?
Ja, det har jag. När jag började jobba på Nyheter 24 fick jag jättemycket så. Och då sökte de upp mig ibland alltså på min privata Facebook och så här. Kommentarer på Instagram och sådär, privata meddelanden, och skrev väldigt otäcka saker. Det var väldigt obehagligt, för att jag hade ju liksom ingen, jag hade fått lite små kommentarer på min YouTube-kanal, men inte den utsträckningen när jag började.
Nej.
Och det var liksom på mindre än en vecka som det bara raserade. Det var liksom, alltså det plingade i min telefon flera gånger om dagen på mindre än en vecka. Och på mindre än en vecka skulle jag lokalisera en jurist som har hand om de här frågorna. Därför att få verktyg till hur hanterar jag det här? Vad kan man anmäla? Hur funkar det? Vad ska jag gå tillväga? Jag skulle prata med mina, alltså, 94. Jag skulle även prata med min YouTube-företaget jag låg på. Mm. United Screens var jag på då. Jag skulle försöka hitta verktyg till att parera och så här blocka. Alltså jag fick alltså ägna flera timmar om dagen och bara blocka, ta bort. Mm. Och för att hålla mig från att inte ge mig in i någon debatt eller svar. Och vissa gånger så gjorde jag det och gjorde det dumma så att man inte matade dem. Men jag tror också så att jag pratade med en person om det för någon vecka sedan. Att varför många som blir utsatta för näthat försvarar sig. Mm. Jag tror att det har att göra med att vi är människor som har blivit utsatta under så många, många år. Mm. Och vi har inte fått säga ifrån.
Nej.
Vi har tagit skit i så många, många år. Mm. Och nu har vi andra människor som backar oss och som står upp för oss. Och vi står även upp för oss själva. Mm. Därför tar vi chansen att säga ifrån.
Mm.
För att vi har inte haft den.
Nej.
Men det blir ju också till det negativa. Det är för man göder dem. Och så vidare. Mm. Och samtidigt är det så här, om någon skriver en kommentar frågande dickpics och sånt, det är aldrig okej.
Nej.
Eller när män som hör av sig och bara tror att jag...
Har du fått dickpics?
Nej, det har jag inte fått. Däremot har jag fått väldigt påträngande frierier.
Okay.
Det är väldigt många män i Indien som hör av sig till mig. De vill gifta sig med mig.
Men sen förlåt, nu avbryter jag mitt i svaret som du gav mig. Jag tänker att man friar, är det över internet då? Eller?
Ja, mejl, alltså på Facebook. De skriver så här, I want to marry you and you're beautiful. Bara, jag vill inte, I will spend the rest of my life with you. Men bara nej. Och sen så säger jag nej, jag vill inte. Det spelar ingen roll vad du vill, jag vill. Ja, men det är också otäckt. Alltså, det är också otäckt hur män tror att de kan äga en.
Verkligen?
Ja, men jag älskar dig, du kommer ändra dig. Jag kommer vänta här på dig. Mamma, nej.
Sjukt,
och det är också otäckt att de så tror att man äger en. Och då säger jag alltid liksom, innan jag blockar. Bara, fast om jag säger nej, om en kvinna säger nej, ta det. För det är inte du som bestämmer. Du kan ju inte tvinga någon. Och han bara, jo, absolut, jag kan visst det. Jag älskar dig, ja, det är det viktigaste. Mamma, nej, det är på bådas villkor. Vad du inte fattar? Och jag har fått jättemånga sådana mejl.
Ja.
Där de tror att de är välmenande, för de skickar inga dickpics sådär. Vissa gånger skickar de blommor. En gång skickar en kille en bild på ett par händer som håller fram ett par mandlar.
Nej.
Jo, men så här, det här är min tack, det är min respekt för dig.
Mandlarna.
Ja, mandlarna. Det var någon som höll fram en så här mandlar.
Ja.
Vadå, jag vill inte ha det. Vadå mandlar?
Men är det något så här kulturellt då?
Jag har ingen aning. Jag har aldrig hört talas om det. Och han var så påträngande och jag sa,
det här är min respekt för mig. Man bara, men tack så mycket.
Tack för mandlarna, vad bra.
Fan, de billigaste jävla nötterna du kan.
Eller hur, jag är nötallergiker så det är bra.
Nej,
att
det är sant.
Det är så bra att det var mandlar, för det är en stenfrukt så det är bra.
Okej.
Okay. Men jag var ju så, alltså det är också oförskämd, det är så otäckt. Även om det inte är dickpics och så här, och jag ska knulla dig så, och jag ska hitta dig så här. Det är otäckt.
Ja.
Men det här är också otäckt att vad män tror, alltså över hela världen. Hur män kan tro att de kan äga oss. Det viktigaste är att jag vill ha dig.
Det spelar ju absolut ingen roll vart fan man kommer.
Nej, men verkligen, det spelar ingen roll. Och det är så här, men jag gillar dig, jag vill ha dig.
Mm.
Ja, fast jag vill inte ha dig, det spelar ingen roll, jag vill ändå ha dig.
Nej.
Det är så otäckt, jag blir så här, det är så otäckt.
Ja, men alltså grejen är, det är ju så djupt rotat. Och det handlar inte ens om kultur. Det handlar ju bara om alltså, hur världen ser ut.
Mm.
Alltså om man kollar på alla filmer, alla romantiska filmer, så är det ju där det liksom börjar. Mm. En snubbe som inte får det han vill ha, men som kämpar ihjäl sig.
Ja.
Eller en stackars killkompis som har blivit friendzonad och som till slut lyckas stässla sig in. Liksom.
Mm.
Det är så här.
Ja, men skönhet och odjuret.
Ja.
Först låser han in henne och sen är de jättekära i varandra.
Ja.
Och han är ju snäll egentligen. Det är också så här, hur vi kvinnor så här, springer efter. Man ser första ögonkastet och så här, springer man efter. Jag tycker det är hemskt.
Ja, dagboken också. Som man bara kollar på när han lägger sig typ så här, när han hänger sig från den här karusellkanten. Har du sett dagboken? The Notebook?
Ja, den där.
När hon är på en dejt med någon snubbe och han bara säger, jag vill att du går på en dejt med mig. Och hon bara, nej. Mm. Till slut så hänger han sig liksom så här. För en karusell, jag släpper om du inte. Hon bara, okej.
Okay. Men man
bara,
gud,
vad fint. När man såg den, hon var typ 16 och bara, gud vad fint. En sån snubbe vill man ha.
Eller hur, som tar livet av som man inte vill ha. Men det är också fått killar som hotar mig att ta livet av som inte, om jag säger nej. Jag säger nej, men då tar jag livet av mig, säger de då.
Okej, hoppas att det går snabbt. Och smärtfritt.
Eller hur? Men det har haft två personer som skrivit. Om du säger nej till mig så tar jag livet av mig, säger de. Oh, det är så här som man bara...
Svarar du på det? Eller
jag bara, nej, jag kan inte göra någonting, jag kan inte hjälpa dig, jag vill inte.
Yeah,
but I will think of you, det är man bara... Sen tar de inte livet av, för de hör av sig dagen efter med ett nytt konto. Och så.
Självklart så gör de inte det. Det är ingen... Nej.
Usch.
Men det här med att vara komiker, är det svårare att vara det nu? När man är så här, det låter så fullt säga så här, PK-samhälle, men det har ju blivit väldigt så att man ska vara politiskt korrekt. Till exempel, så Sissi och Klara, de startade den här PK-klubben.
Mm.
Jag har inte varit och kollat på den, men alltså, jag tänker så här, är det svårt att göra bra komedi?
Ja, det beror på hur du gör det. Alltså, det är ju så riktigt bra komedi. Alltså, du ska ju vara inkluderande. Det där är så himla svårt. Alltså, mycket är det ju så här. Ibland så har det ju varit så att många... Ja, men nu är vi liksom feministiska, ändå ska vara PK. Då bryr man bara in kvinnor.
Mm.
Som att kvinnor är en... Alltså en metafor för politisk korrekthet.
Mm.
Det är ju också... Det förstår ju att man använder att kvinnor används som en metafor för politisk korrekthet.
Det ska gudarna veta att det är vi inte.
Nej, men verkligen. Nej, men eller hur? Verkligen. Och det kan jag tycka är... Men det är bra, men det är väl bra till viss del. Men samtidigt kan jag tycka så att jag är väl inget alibi för en viss krets eller en viss grupp.
Nej.
Bara för att jag är kvinna. Liksom. Bara för att jag är kvinna så behöver inte det betyda att jag också kan göra vissa grejer. Jag kan väl också få vara ett as om jag nu vill det.
Mm.
Eller en dålig mamma eller en dålig förebild. Alltså, det är ju inte mitt ansvar att vara en bra förebild. Liksom. Så. Sen kan jag tycka det är fint att folk ser upp till mig och sådär. Och jag absolut vårdar hur jag... Sen vad är jag? Liksom? Jag kan inte springa runt och tänka på det. Men det är ju mycket svårare när man är... Ja, men så här, man jobbar med viss humor, man ska inkludera folk och så, men det får man ju, det handlar om att tänka till lite också. Jag tror att det kan killarna tänka på, det är inte vår roll.
Nej.
I det hela, det är ju inte vi kvinnor som ska föra den kampen vidare, det har vi gjort i flera tusen år. Nu är det faktiskt killarnas tur att få tänka till lite vad gäller bokningar och vad gäller inkludering och så.
Tycker du att de gör det, klubbar? Att de
har... Ja, sådär, det är vi till viss del. Vissa klubbar är så. Men vi har mycket kvar att jobba på, om man säger så.
Jag lyssnade på en podcast. Jag tror det var adoptionspodcast.
Adoptionspodden med Pablo och Poes.
Ja, precis. Och då så frågade ju han dig vad du kände dig mest om.
Mm.
Mm. En fråga som man typ alltid får.
Mm.
Brukar du få höra det ofta? Eller?
Nej, han var nog den första som ställde den på det sättet. Alltså, jag tror han bara menar väl. Men det blir ju så här konstigt. Just för att jag får ofta höra att jag är... Folk pratar ofta engelska med mig.
Ja.
För de tror inte att jag är svensk.
Nej.
Och sen så tror folk att jag över att jag inte kan svenska språket.
Mm.
Och att folk ibland överartikulerar. Men jag tror inte att jag har fått den frågan fler gånger. Vad jag känner mig mest som.
Nej.
Däremot tror folk att jag, eller jag kan uppfatta att folk kanske tycker att jag är lite korkad. Att folk tror att jag är dum i huvudet. Att jag är lite så här, nej, men jag är inte så här anpassad till det svenska samhället och man måste överartikulera när man pratar med mig ibland och bara, kul att träffa dig. Man bara, trevligt. Det är samma.
Precis, det är då man redan något sa om i kliver in.
Ja, men eller hur? Precis.
Jättekul.
Det är jättekul.
Men jag tyckte det var så roligt för du svarade så här, jag kände mig latinsk ibland.
Så var det?
Ja, du sa det. För ditt temperament.
Gud, det var så länge sedan. Det var typ 4 år sedan jag gjorde den här podden.
Men du vet, när man så här, man vill så gärna ta reda på mycket av folk, så då gräver man ju allt. Så då tyckte jag att det var så här, så ett så roligt svar.
Mm.
Men för jag tänkte på det, för du känns som en ganska, ändå, även om du är liksom framåt och så känns det ändå som att du har ett...
Hetlevrad.
Ja, exakt. Men det känns som att du har ett lugn ändå i dig när man träffar dig så här som person.
Ja.
Så det är så svårt att se att du skulle ha den här stubinen som du pratade om.
Men jag har det, jag kan bli riktigt... Alltså jag är ganska så här, jag är inte konflikträdd på det sättet. Men jag väljer mina krig noga. Och dessutom så... alltså, när det väl gäller kan jag bli jätteförbannad. Du ska ha gjort mig riktigt, riktigt illa. För att det ska slå slint och jag ska stå och skrika på dig. Mm. Och det har bara en person fått erfara.
Okay.
En människa har fått erfara det.
Man bara, väck inte det.
Nej, precis. Väck inte den. Don't fuck with my ADHD, liksom.
Men jag tänkte på det här. I och med att du har din diagnos. Så. Och många beskriver ju den som... Alltså mer nu än någonsin så tycker jag att folk pratar om det på ett helt annat sätt. Det skrivs böcker och många refererar till ADHD som en superkraft.
Mm.
Kan du känna igen dig där? Eller kan du...
Nej, alltså det beror på. Alltså det beror på om det är en superkraft. Alltså jag kan ju ha den till min fördel eftersom jag är framåt i mina grejer och verkligen vill... Alltså jag är driven att jag blir på det sättet. Och att jag också är någonstans lite optimistisk.
Mm.
Eller väldigt optimistisk och väldigt driven i mina projekt och sådär. Och använder mig av den i min kreativitet och så.
Mm.
Men sen så kan jag tycka att vad gäller det sociala så är det jättesvårt. Ja. Det är jättesvårt att läsa mellan raderna ibland och svårt att tolka in och sådär och sånt. Så det är jättetufft.
Kan det vara så att någon är irriterad på dig och du inte märker det liksom?
Ja, men jag känner av ganska omgående att om personen är ganska distanstagande och lite så här frånvarande, då kan jag känna att okej, nu är något som inte stämmer.
Mm.
Så jag känner in ganska snabbt om personen är ganska korthuggen. Liksom.
Är det något du har så här fått lära dig eller är det någonting som du alltid har så här varit bra på att känna energi? Liksom?
Alltså jag har alltid varit bra på att känna energier.
Mm.
Alltså så jag var väldigt liten.
Mm.
En känslomänniska, så jag känner in väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Så. Ja.
Gåva och förvandelse lite.
Ja, men lite. Alltså på det så här kreativa planet och jobbmässiga planet har det varit jättepositivt på det sättet. För jag är väldigt så här på.
Ja.
Men vad gäller socialt och sådär och privat och sådär så är jag nog väldigt svår att leva med. Liksom.
Ja.
Svår att vara med också. Istället för att jag har mycket... Jag kan flyta iväg ibland på ett sätt. Och det har inte att göra med att jag blir så här, kanske att jag blir lite uttråkad. Kanske. Men jag tror också att det har att göra med att jag har svårt att koncentrera mig. Så att jag flackar med blicken. Nu ser jag att jag kanske flackar med blicken så här.
Ja.
Men det är bara för att jag måste... Jag tycker det är jobbigt att se i ögonen. Ja. Så att då tittar jag åt ett annat håll. För mig är det mycket lättare att sitta och prata så här. Det är jätteotrevligt.
Nej, nej.
Men jag försöker liksom så där.
Ja, nej, men jag förstår. För det blir ofta så. Speciellt om man ska prata om någonting som är allvarligt. Att man gärna så här flackar bort lite. Kollar åt ett annat håll. Men jag tänkte på det här. Där du sa att det är så här svårt att hålla uppmärksamheten. Jag tyckte att namnet på din... För det var en teaterföreställning. Det var inte en humorföreställning. Där.
Nej, en humorföreställning.
Det var en humorföreställning. Kan jag få din uppmärksamhet, tack. För jag har ingen själv.
Mm.
Alltså det var ett så bra namn.
Jaha, tack.
Men var den... Den humorföreställningen, den var, handlade om din ADHD eller?
Ja, precis, handlade om min ADHD, alltså från min liksom barndom till skoltid. Och där jag liksom, det är en teatermonolog där jag liksom ja, men går igenom allting på ett humoristiskt sätt och med lite dans och mycket lyteskomik och mycket rörelser och alltså jag försöker liksom gestalta det som är inne i min hjärna.
Känner du att det går hem eller känner du att det blir alltså blir folk obekväma i när man pratar om någonting som ändå så här, är så nära? Eller känner du att det går hem och funkar som humor på det sättet?
Ja, men det gjorde det. Det var väldigt roligt och jag fick väldigt bra respons och mycket respons. Och det var fantastiskt.
Ja.
Så det var skitkul och det är ju någonting som jag har tagit med mig om att göra en föreställning innan och så.
Ja.
Och då var det en teaterföreställning och nu har jag tagit steget längre att göra en humorföreställning med lite mer så videos och jag pratar om mig själv, stand-up och, men som en humorföreställning som inte är liksom gömd bakom en lite mera så här, konstnärlig eller konstnärlig, en lite mera dramatisk text och det är ju ett helt annat språk och det är ett helt annat tonfall i det hela, för det här är också mycket mer stand-up, kontra det jag gjorde innan var ju en humorföreställning fast med alltså det är teaterföreställning, teaterhumorföreställning och så. Så det var en monolog som jag gjorde. Så att steget längre där var ett sånt stort glapp däremellan och det har jag försökt utforska och försökt liksom leta mig fram. Själva språket, hur jag vill att det ska vara och sådär. Och sitter och skriver om och så gör jag igen och så gör jag igen. Och övar mig hela tiden. Jag vet inte hur många timmar jag ägnar åt att prata för mig själv hemma.
Nej, du vill få det rätt liksom.
Är jag är perfektionist. Jag är totalt, alltså, jag tänkte på det så här när jag fick min diagnos. Eller när jag fick det när jag var 5. Och sen fick jag veta det när jag var typ 14. Och då vet jag att jag kollade på mycket film om det och sådär. Och dokumentärer och så. Och då vet jag ju att det var väldigt många så här, människor som sa att de som hade diagnoser. Som sa att de hade svårt att slutföra grejer. Att de börjar med ett projekt. Att det är en typisk ADHD-ådra. Att man börjar med ett projekt. Sen slutför man det inte. Så att det är svårt att hålla ihop sig själv liksom. Så att man blir uttråkad eller man förstås inte på det här och då stoppar man och så slutar man med det. Och då tänkte jag på det att jag aldrig någonsin ville bli en sån ADHD-människa. För att det är så, jag kan inte vara den som börjar med någonting och sen så slutför jag det inte.
Nej.
Och det kände jag att det var inte min, det är inte det jag vill. Om jag verkligen vill någonting då måste jag slutföra det. Så jag kan inte börja på ett projekt och sen så är det slut. När jag inte orkar längre eller när jag tycker det är tråkigt och så hoppar jag av. Så att när jag börjar med någonting då vill jag verkligen slutföra det. Men sen är det svårt nu när man blir äldre och sådär och så har flyttat hemifrån och så. Så att det är svårt att hålla ihop sig själv också.
Man inte ha någon som liksom gör det åt en på något sätt. håller ihop en.
Jag har min familj som är fantastisk liksom, ja. Som hjälper en mamma, som påminner en och sådär. Det är jättefint. Perfekt. Men samtidigt är jag ju liksom behov av ordning och reda och öva mig på det. Jag har sagt så här, när jag skaffar mig min egen lägenhet nu så ska jag bara ha klint, rent, allting uppställt vid väggarna. Allt är liksom ordning och reda.
Har du det?
Nej, nej, nu när jag ser framöver.
Nästa gång så kör vi.
Precis.
Ja, det skulle jag också önska att jag kunde ha. Men jag är inte så heller. Jag är inte så bra på ordning och reda. Men jag tänkte att du sa att du fick diagnosen när du var 5. Och så fick du reda på det när du var 14. Det var en tidig utredning.
Vid jag var 5. En av de första flickorna i Sverige. Jag tror att jag var den första flickan i Sverige att få diagnosen ADHD. Vid så tidig ålder.
Alltså det är ändå... Alltså då är man är ändå med i något så här revolutionärt inom en utredning. För att alltså just tjejer har ju varit så himla förbisedda när det kommer till ADHD. Det är ingenting som man riktigt har alltså, tagit i på samma sätt. Som...
Nej, utan det är mörkerantalet just därför att tjejer har ju det kanske i huvudet. Att det är flick-ADHD. Och pojk-ADHD är det hon som är pojken som inte kan sitta still, som välter grejer, som hamnar i slagsmål, som brottas, som spottar, som inte kan missar lektioner. Skolkar, alltså så. Det är en ADHD-kille liksom. ADHD, typiskt ADHD. Men om man så här, ser på tjejer så är hon totala raka motsatsen. Men många tjejer gör ju det. Men då blir hon slampa, då blir hon hora, då blir hon alltså, alla de här skällsorden som är vidriga. Så.
Var ADHD någonting som du kände var alltså, jobbigt för dig som ung? Att gå i skolan med att träffa folk och...
Alltså jag har alltid haft den här känslan av att jag aldrig har passat in. Den här grundande känslan av att jag passar inte in. Det är något fel på mig. Alltså redan när jag var 5 år så formulerade jag för mig själv att jag ville sitta i rullstol istället för att jag ville att folk skulle se vad som var fel på mig. Eller fel. Det är inget fel på att sitta i rullstol. Men fattar du vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Att jag ville verkligen att folk skulle se vad det var som var fel på mig för att jag visste inne inombord, det här var när jag var 5 att det var något fel på mig, det är fel på mig så. Och det liksom, just den känslan har ju förföljt mig hela livet, ända till vuxen ålder. Att jag känner att det är något som inte stämmer med mig, jag är konstig så. Samtidigt så ser jag ut som en tjej som jobbar med media och spelar skivor, så att jag vet inte hur folk bara, vadå konstig, vadå, du ser jättefräsch ut.
Ja.
Bara,
ja, men det gör det ju, det måste man ju
göra. Ja, det gör
jag. Absolut. Men jag tänkte på det här, för jag hittade ju dina tankar för dagen. Och då är det ett tillfälle där du berättar om när du och din kompis hade kommit överens om vad ni skulle vara utklädda till. Eller du och dina kompisar kanske var. Och du kommer dit som nyckelpiga. Och de här tjejerna var kaniner istället. Var det om man säger först, för du berättade, du gick inte in då. Det var ett disco. Är det någonting som du känner har varit... Alltså genomgående den känslan? Eller var det första gången du så här kände alltså, nej, nu är inte jag likadan? Eller?
Alltså jag har ju känt den under hela, alltså innan dess då. Jag gick i skolan då. Jag hade en bra dagistid, jag hade bra liksom 6-årsverksamhet, jättefin. Och sen så blev det ju kaos när jag började första klass. Det var då första gången som jag verkligen sa stopp och nej. Då var jag 7-8 tror jag. Och verkligen sa stopp. Jag gör inte det här. Men jag tror när man bara är så liten att man också så här formulerar för sig själv att så här, man ändå vill hålla god ton och vill vara med och att det är så här.
När så jag, i skolan så på det här sättet, vet, vad jag förstått det som, så var du mycket utanför, eller du kände dig utanför. Var det... Alltså var det mobbning eller var det så att det var en känsla liksom? Eller gjorde folk skillnad på dig? Och
ja, gud ja. Alltså det finns ju någonting som heter reaktionell mobbning. Och det betyder att man successivt fryser ut en annan människa ur en grupp. För att den personen inte passar in. För att den personen inte har det som krävs för att passa in. Och det är någonting som är väldigt vanligt. Det finns egentligen inga konkreta verktyg. Därför att jag kan ju säga till min... klassföreståndare att mina klasskamrater säger att jag får inte vara med. Och sen kan läraren gå till mina klasskamrater och säga att Shanti får inte vara med. Och då kan de säga att hon får visst vara med. Hon sitter ju bredvid oss hela tiden. Hon är med på rasten och så. Men det som handlar är att det är villkorad gemenskap. Man är inte med på sina egna villkor, utan du är med på deras villkor. Det här är ingenting vi gör tillsammans. Vi har kul ihop. Utan vi har kul för att det är någon annan som bestämmer. Mm. Eller andra som bestämmer.
Man får vara ett litet inslag liksom.
Ja, men precis. En biroll. Mm. Statist. Mm. Framförallt. Och det är någonting som jag upplevde under hela min skoltid. Mm. Från jag gick i första klass till jag gick ut högstadiet.
Men du har kunnat prata med dina föräldrar om det här? Och...
Ja, gud, de har varit jättestort stöd.
Ja. Otroligt skönt, för jag tänker att det säkert är jättemånga som går och liksom håller på det, för att man inte heller vill göra omgivningen ledsen av att man själv liksom känner det här.
Nu menar du att du...
Nej, jag tänker att det måste vara skönt att ha någon att prata med eller känna att man kan prata med sina föräldrar. Jag tror att många barn inte känner att de vill det för att man inte vill göra sina föräldrar ledsna i den bemärkelsen för att så här, jag är ditt barn. Och så.
Ja, men att man inte vågar heller prata med vuxna. Mm. Det är också en rädsla i det, att man inte kan lita på och att man har svårt i tilliten och så. Mm. Och det är jättemånga vuxna som också inte har kanske så möjligheten att se barnet heller, utan så här, det är också svårt. Mm. Det är svårt att vara förälder.
Det är det, verkligen. Men jag tänker, du har pratat om att humor är någonting som alltså räddar många i svåra stunder. Så.
Ja.
Känner du att humor har bidragit till din alltså, räddning eller hur man nu ska uttrycka det? Har det hjälpt dig?
Ja, alltså jag kunde ju liksom, när jag gick i högstadiet så kunde jag typ, när Hej Baberiba gick på TV4, så kunde jag ju liksom imitera, jag såg ju det programmet och så kunde jag imitera kungen och drottningen eller någon sån karaktär. Och då fick jag vara med. Ja. Så jag var ju klassens clown, härmapan. Ja. Ja, men sen, jag drar någon imitation, känns det och kul. Mm. Haha, kul. Och då fick jag vara med, då var det helt okej. Okay. Mm. Men annars fick jag ju inte det, liksom. Mm. Så
man liksom har fungerat som en liten, något litet underhållande, liksom.
Men precis.
Men det jag tyckte var intressant i en intervju som du gav var att du skrev att du... Jag vet inte vilken klass det var, men du började spela bas.
Ja,
jag tyckte det var
så
roligt. Och det var med klassens rasister.
Ja, men det har jag gjort. Den har jag gjort.
Mm.
Klassens rasister. Det gjorde jag. Det var när jag gick i fyra, femma. Spelade alla ett instrument och då spelade jag bas. Och då hade jag på mig röda byxor. Inte Dr. Martens, utan så här... ambulansgänger med stålhätta.
Mm.
Någon slips på mig hade jag också. Och någon skjorta.
Ja.
Och så spelade jag bas.
Mm.
Men jag kommer ihåg när vi framförde det så hade jag inte gjort någon medhörning så jag bara spelade på.
Mm.
Men jag hade ingen medhörning. Jag bara, jag hör inte mig själv. Och de bara, vadå? Och du hör dig själv. Jag bara, jag har ingen medhörning. De bara, skit i det. Men det var hemskt. Så. Och han ena killen sa så här, jag är rasist men jag är inte rasist mot dig. Då var han 11 år gammal.
Gud, det är så skevt.
Det är så skevt, jag är rasist men inte mot dig.
Ja, men också så här, vart fan kommer du ifrån när man är 11? Mm. Vad har du för världsuppfattning över
huvudet? Vad har du för värdegrund?
Ja.
Ja, jag är rasist men inte mot dig. Men bara, fast alltså, om du är rasist så är du rasist mot mig.
Ja. Nej, det är så knasigt. Men rasism, det är någonting som också har varit en del av varför du inte liksom har fått vara med.
Ja, absolut. Alltså, jag har ju haft ett utanförskap som känns på insidan med min ADHD.
Mm.
Och sen har jag även haft ett utanförskap som också syns på utsidan. För jag gick i en skola där alla vita.
Mm.
Alltså under hela min högstadietid. Till och med lite i gymnasiet. Men framförallt liksom, när jag började första klass till att jag gick ut. Mm. Så var det bara jag som var mörkhyad.
Mm.
Kanske uppåt en, två stycken. På en skola på typ 250-300 elever.
Mm.
Och man pratade ju inte om det heller. Det gäller vanliga grejer som smink och så här, exotifiering och killar. Och alltså inkludering och liksom sådär.
Mm.
Alltså strukturell rasism var ju ganska... Den är fortfarande rumsren, men på den tiden så var den ju extremt rumsren, om man säger så.
Mm.
Och det har absolut påverkat mig, att jag aldrig har känt mig... Alltså vacker i den benämningen. Att jag aldrig varit den här kvinnan som varit attraktiv i mäns ögon för att jag är mörkhyad.
Mm.
Och för att min hudfärg inte har speglats i media.
Nej.
Eller i skönhetsvärlden. Utan jag har alltid varit i relation till den. Jag har alltid varit liksom nummer två och nummer tre.
Mm.
Hon är väl okej. Eller hon är ful liksom.
Mm.
Och det är någonting som har påverkat mig väldigt, väldigt mycket även i vuxen ålder.
Mm.
Och att det här... Vad gäller skönhetsbegreppet och få vara vacker. För när man går i skolan vill alla vill ju passa in. Alla vill ju vara med. Ingen vill vara utanför, utan alla vill ju bara vara normala.
Mm.
Så.
Nej, för jag tänkte, du sa ju det i samband med den här, när du berättade den här historien om när du klädde ut ett nyckelpiga, att du liksom bestämde sig, nej, jag ska inte sticka ut mer.
Mm.
Jag tänker liksom ha svarta kläder på mig, jag tänker liksom så är det. Känner du fortfarande att du är i det ibland, eller känner du att nu att så här, nej, nu skiter jag i det?
Alltså jag kan ju säga så här, att det tog mig 10 år har på mig, idag har jag på mig vita shorts, det tog mig över 10 år att överhuvudtaget inte ta på mig något vitt.
Mm.
Men jag är ofta svartklädd.
Mm.
Det är svårt att klä mig i starka färger. Och, så här. Men nu när jag börjar bli äldre, jag fyller 27 snart, så har jag blivit mycket bättre på det. Men det tog mig många år att kunna liksom inte sticka ut. Ja. Liksom.
Men jag undrar också om det har med att göra att idag, alltså om man tänker på när vi var små, då var det ju liksom inte, det var ju inte några bruna prinsessor, det var inga svarta, det var inga så här. Idag så har det ju liksom arbetats in på ett helt annat sätt. Tror du att det har bidragit till att man liksom så här accepterar sig själv lite mer?
Jo, absolut. Att så här, och det kommer ju liksom, det tar ju sin tid.
Mm.
Liksom. Att liksom acceptera sig själv och att man får synas. Ens hudfärg syns på många olika håll och så.
Mm.
I Sverige har vi inte det så mycket. Vi får ju ta efter USA. USA ligger ju framkanten vad gäller mångfald.
Absolut.
Alla tv-serier, humorprogram. Mm. Jag träffade han Vijay Patel som är ute när Blackish är nominerade.
Mm. Träffade honom?
Jag träffade honom.
Han var fett.
Ja, på internationella komedifilmfestivalen. Då var han där och vi hade ett seminarium. Jag hade det på engelska.
Mm.
Intervju, seminarium. Ja. Jag och Katrin Lundell, komiker och skådis, manusfattare. Som är med i Bauta.
Ja.
Och så var det Tina Seis som är jobbar på Rättvisförmedlingen.
Mm.
Och sen var det någon tjej till. Jag ingen aning, jag kommer inte ihåg.
Det var någon tjej till.
Ja, någon tjej till. Och så vem var det som ledde samtalet? Det var Marin Hoopers var det.
Mm.
Som ledde samtalet. Cinema Africa. Och hon, och då satt vi och diskuterade. Och efteråt så gick jag fram till Vidal Patel och sa så här att det här perspektivet som vi pratar om, som ni har i USA vad gäller mångfald och så pratat om strukturell rasism och framförallt inom humorgenren. Den är extremt, den finns inte i Sverige, den är typ obefintlig. De som gör liksom humorrenodlade sketcher, det är jag och Katrin Lundell och Fernando då, en komiker. Men vi, det är typ 3 pers. Sen har vi Petrina och Ahmed Bäran som stod på komiker och Kodjo och Marika Karlsson.
Mm.
Men vad gäller humorserier och sådär, alltså film, alltså filmatisering och tv-serier och sånt, den är nästan obefintlig.
Ja, men i Sverige vi har ju en förmåga att alltid vilja tillskriva någon som inte ser ut som en typisk svensk, alltså epiteter och alltså vad ska man säga, att man liksom, att man vill liksom tillskriva en indisk kvinna kanske som en indisk kvinna.
Ja.
Alltså om det är ett humorprogram eller så, och det är bara vita människor, de får ju liksom bara vara människor.
Mm.
Men är det liksom en indisk kvinna, då ska du liksom vara det också, spela din roll. Men man har ju inget så här, man tänker inte så här, det är ju inte en svensk som springer omkring, eller en svensk, en som ser nordisk ut som springer omkring och bara, jag älskar pölsa. Alltså, det blir så knasigt bara.
Mm.
Känner du att folk har en förväntning på dig att vara rolig på det sättet, som att så här, ja, men du är en indisk kvinna, skämt om det?
Nej, utan det är mest att jag använder mig av det själv.
Ja.
Så, alltså jag är ju svensk och jag har ursprung från Indien. Så att jag, alltså jag kan säga så här att jag har inte blivit, alltså tv-roller jag har gjort i barnprogram och sådär, har jag inte blivit rasifierad. Det är jag så otroligt glad över.
Mm.
Jag är jätteglad över det. Att jag inte har blivit rasifierad.
Ingen
orttjej eller liksom brutit eller någonting sånt.
Nej.
Aldrig.
Mm.
Och det är någonting som jag är så otroligt glad över. Och det är få förunnat att jag inte har blivit det.
Mm.
En, i alla fall.
Du blev adopterad tidigt.
Mm.
Ja. Och som säger, hur går en adoption till när man åker dina föräldrar och hämtar dig då? Eller hur...
Du vill veta hur en adoption går till, vad roligt.
Nej, men jag vet hur en adoption går till. Men jag menar så här, jag menar en adoption när man åker till... Hämtade de dig i Indien eller kommer det någon till Sverige med dig liksom?
Nej, de hämtade mig.
Ja.
Och jag får så här bild att det är någon som lämnar över som storken.
Ja, men,
Dumbo.
Ja, men nej, det är så här, som inte vet liksom.
Ja, men så här är det. De hämtar ju, så är det ju alltid.
Mm.
Och mina föräldrar hälsade på mig när jag var 6 månader gammal. Och i januari 92.
Mm.
Och såg att, ja men henne ska vi ha. Mm. Det är vår dotter. Och sen så var de tvungna att åka hem.
Mm.
För att det var, vad stod det med papperna? Det är ju domstolen i Indien, är ju, det tar 100 år.
Okay.
Och så sa mamma så här, att jag var tvungen att åka från mitt barn. Jag var tvungen att åka från mitt barn. Lämna mitt barn, säger hon. Mm. Ja, det var hem, sa hon.
Ja, det måste verkligen vara.
Ja. Och sen så kommer de hem. Och sen så åker de tillbaka då. I maj är det.
Mm.
92.
Mm.
Och så ska de hämta mig. Och sen så är det så att domstolen för Indien och Chennai, södra Indien där jag kommer ifrån, håller på att stänga för sommaren, sommaruppehåll.
Nej.
Och min pappa är halvindier, så vi är släkt i Indien, så det är hans farbrors fru som hjälper oss med papperna och sådär. Hon sitter med en väninna och skriver och skriver och skriver om för hand, liksom, eller maskinskriver för hand, maskin, om alla papperna, kopierar. Och så tar hon ett bud, får ett bud och skickar iväg honom. Men budet kommer bort. Han kommer inte fram. Så då var de tvungna att sitta hela natten. De satt hela natten för att skicka in papperna. För att jag skulle komma ut ur landet så snabbt som möjligt. Och hon sa det så här, det finns en, jag tror han är ingen gud, utan han är guru, tror jag. Sai Baba heter han. Och sa det, om jag är inte religiös, jag går aldrig i tempel, jag har ingen liksom, men jag lovar, om det här går igenom, då kommer jag be till Sai Baba varje dag.
Mm.
Och det gjorde hon också.
Mm.
För papperna kom fram till domstolen och hon lämnade dem själv för hand.
Mm.
Och det gick igenom. Och så var det för mina föräldrar att bara åka hem med mig. Så det är också en sån här lite drama-historia.
Ja, men
så jag kom till Sverige 92, sommar 92.
Ja.
Så jag bott här i 26 år.
Ja. Så du har ju alltså hela ditt liv i princip.
Ja, 10 månader bodde jag på barnhem då.
Ja. Precis. Jag tänker, dina föräldrar, du sa att din pappa var halv indie.
Mm.
Ja, så han hade koppling till det landet.
Mm, det var därför vi kunde adoptera det, för det är nästan omöjligt. Nu är det typ omöjligt att utlandsadoptera.
Okej.
Okay. Från Indien. Jag tror de har stängt gränserna, de har stängt för det. Men pappa hade ju, var ju, och det var också nästan omöjligt också, men eftersom pappa hade ju kontakter, han är ju från Indien, ursprungligen, halvindier, så då var det lättare för dem. Så.
Vilken tur.
Verkligen.
Har du varit tillbaka någonting?
Ja, jag har ju det. Ett par gånger och hälsat på släkt och sådär. Och så.
Vilken grej att få bli adopterad men ändå kunna liksom åka och se så här.
Ja, men verkligen. Liksom. Ja, men jag saknar Indien. Mm. Jag tycker det är så fantastiskt på stränderna och sitta på någon strand och titta ut. Och, och jag har varit på barnhemmet också där jag bodde. Så. Och jag gick runt och jag var tror jag var 2 år gammal och jag gick runt och klappade på alla bebisar.
Mm.
Och bara veta att här har det kommit liksom 2 vita svenskar och adopterat mig. Och jag gick och går runt och klappar på alla bebisar. Ska inte gråta.
Det kan bli bra.
Ja, sen gick jag ut till Sansa på gatan där det var sand och bara stoppade i munnen. Och bara mölade in mig. Bara. Jag har det på film också, så det är kul att det bara klapp, ut.
Käka lite sand.
Avkoppling.
Girls gotta do what a girls gotta do. Ja. Men dina föräldrar är lärare, båda två.
Mm. Ja. Mamma är förskolechef då, och pappa var fritidspedagog då, nu är han speciallärare.
Ja. Speciallärare, men då måste ju han varit perfekt att ha liksom.
Ja, rätt så. Ja, det har han ju.
Jag gjorde väldigt mycket. Perfekt, men.
Ja, men det har varit bra, han var väldigt duktig, men sen gjorde jag det mesta själv också. Jag kommer ihåg att när han förhörde mig och sådär, det var bra. Men sen har jag gjort det mesta själv också, det är jag väldigt glad över.
Ja. Kände du någonstans, i och med att du kommer från en blir akademisk familj då? Det måste det ju bli.
Ja.
De har ju pluggat och kände du någon gång så här, det kanske är vägen jag behöver gå?
Ja, ibland har jag ju känt det. Mm. Men samtidigt vill jag ju följa mina drömmar och så här. Men jag har ju lite plan B och så.
Mm.
Det har man ju.
Mm. Men när var det så här, nej jag ska nog satsa på det här, för du gick teater.
Mm.
Ja, var det alltid självklart att det var humor liksom du ville?
Det bara blev så,
faktiskt.
Det bara föll sig.
Mm. Och sen så var du med och startade den här Stand Up Yours.
Nej, jag tog över efter Amanda Lindholm som Pernilla startade med. Och sen hoppade Amanda av och sen tog jag över. Och sen drev jag det i 3 år, sen hoppade jag av. Och nu är det Pernilla och Therese som driver. Mm.
Men konceptet Stand Up Yours, hur föddes det, vet du det? Eller... Vad är det?
Alltså det är ju en feministisk humorklubb.
Mm.
Alltså jag jobbar ju inte där längre. Nej. Men själva konceptet var ju liksom att
ja, men det ska vara alltså feministisk, och det ska vara grundvärderingen är att det ska vara framförallt tjejer, pusha för tjejer.
Ja.
Och tjejer som inte har så mycket utrymme, att man bjuder in dem och så får de komma, blandat med liksom, lite mer etablerade.
Mm.
Så.
Mm. Fint.
Mm.
Grymt koncept. Och det är verkligen fortfarande liksom.
Det gör det.
Mm. Vad gör du för något nu?
Nu skriver jag min föreställning.
Mm.
Och sen har jag lite hemliga projekt i höst som jag inte får prata om.
Nej.
Men det kommer bli mer i höst. Mm. Så får hålla utkik.
Ja. Lite föreläsningar också.
Ja, lite föreläsningar ska jag nog så till. Och sen har jag även min föreställning då.
Mm.
Och sen eventuellt åka ut på turné till våren. Mm. Eventuellt. Så, men det är det i nuläget. Och nu ska jag försöka ha lite semester. Försök i alla fall. Men,
men det är så jäkla svårt när man jobbar kreativt.
Ja, det går inte typ. Om man inte, det är svårt att koppla av. Men då är det skönt att bara gå och bada med sig själv. Och...
Ja, gör det där. Hänger du mycket med dig själv?
Jag tycker om att dejta med mig själv. Mm. Jag gillar det. Vara själv och tycker om att hänga med mig själv.
Mm.
Jag har inga problem med det. Jag har inga problem med att vara själv.
Nej, skönt.
Det är jätteskönt.
Jag känner att man måste ha någon hela tiden.
Ja, men verkligen. Det är jätteskönt.
Men du har pratat mycket om att du är, eller pratat mycket, nu känns det som att det är det enda du går omkring och säger, det gör det inte. Mm. Men du har sagt att du är introvert.
Mm.
När kommer man på det?
Ja, så introvert betyder ju att man inte får ut någonting av att prata med andra människor. Utan man får ut av att utgå från sig själv.
Mm.
Men extroverta människor får ut någonting av att kallprata, vara social och prata med andra människor. Och framförallt människor som man inte känner.
Mm.
Och jag är inte extrovert, utan jag är introvert.
Mm.
Och så. Ja. Sen kan jag ju vara väldigt extrovert och pratsam när jag väl träffar folk som jag tycker om och kollegor och så.
Mm.
Det ska bli så kul att hänga och sådär. Mm. Då kan jag absolut flamsa och så. Mm. Då är det med rätt personer.
Mm.
Men annars är jag ganska sluten och så.
Jag tror folk går in med, alltså tror automatiskt att du är en extrovert person som gärna liksom vill hänga och ha kul för ditt yrke liksom.
Ja, många tror att jag är alltid den som är rolig och sen kan jag absolut bjuda på mig själv och sådär.
Mm.
Men jag är ingen liksom, alltså jag är nog ganska tråkig. Jag tycker inte om att gå aldrig på fester, hemmafester om det är så nya människor och så som bjuder in mig och sånt.
Så tack, du har lämnat klassens clown lite?
Ja, egentligen är jag bara jättetråkig.
Ja. Alltså också så här, hela grejen så här, egentligen är jättetråkig. Alltså så här, jag tror att man har såna krav på vissa människor att de ska vara roliga för att det är där de jobbar på.
Mm.
Man förväntar sig ju inte att en sjuksköterska ska springa och ta hand om alla hela tiden.
Liksom. Nej, men precis, eller en frisör på en fest, bara kan du fläta mitt hår? Nej, liksom. Det är ju också så här galet.
Får du höra det ofta? Kan du inte göra en imitation samtidigt?
Ja, det får jag ofta höra. Hur låter Maria Montazami?
Brukar du ge dem det? Eller?
Nej, jag brukar säga nej, nu är hon ledig.
Mm. Maria har gått på semester.
Maria har gått på semester.
Ja, skönt.
Över en timmas kvintervju igen. Det här börjar bli en härlig ful ovana. Stort tack till fantastiska Shanti Rydvall Menon för en öppen och fin kvintervju. Feedback på avsnittet kan ni ge på kvintervjus Instagram som heter Kvinstagram. Vi börjar bli ett gäng där nu. Glöm inte att kommentera och recensera, men framförallt glöm inte att vara snälla mot varandra, för det är egentligen det enda som betyder någonting. Ses nästa vecka. Jag är stolt att vara kvinna.